Ja, vi som har några år på nacken känner ju igen den här killen som Ronny i Ronno Ragge.
Tjena fan pöke.
Vi känner igen honom som programledare, ja, han har producerat massa program och ännu mera också entreprenör. Välkommen hit Peter Settman.
Tack så mycket.
Din karriär har ju pågått över 30 år.
Ja, det har den. Ja, jag inser det nu när vi sitter så här. 30 bast. Vi firar Ronny Ragge nu. Drygt 30 år. Men 30 år sedan vi släppte plattan. När vi körde parkturné och allt det där. Så liksom, nu kan jag prata om en karriär i decennier.
Ja, och det sjuka är att när man pratar med människor som är mitt inne i karriären så har de lite svårt att prata om vad de gör. Det är inte förrän liksom resan har varit ganska lång så man kan blicka tillbaka. Bara, oj, du har gjort det här och här och här och här och här.
Ja, det har du rätt i.
Eller hur?
Ja, men faktiskt.
Det är lite så.
Det är väldigt mycket så. Jag tror att det stämmer väl överens med mig också. För jag är inte så mycket för att blicka så där bakåt. Utan det är snarare här och nu och det som är framåt som jag tycker är det. Jag tror, enkelt uttryckt, min hjärna har inte kapacitet att tänka så mycket bakåt. Så då fokar jag på framåt istället.
Och så gör många framgångsrika människor, så att du är inte unik där.
Nej,
och blicka framåt också. Om man är framgångsrik.
Jag försökte etablera mig som unik redan i
starten. Ja, 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 men du är ju för sig unik.
Tack snälla.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du Peter, innan vi kommer in på hela din karriär och sådär, så vill jag gärna höra lite grann om din uppväxt och familjebakgrund och så vidare.
Ja, men ganska sådär enkel förortskille från uppfödd och uppvuxen i Aspudden, strax utanför Stockholm. Och sen flyttade jag till Sätra. Där bodde jag med min mamma. Och så träffade jag min pappa, han bodde i Örby, ligger vid Älvsjö. Så jag var sån här söderförortskille. Och så var jag redan från tidigt så där helt obsessed med att jag ville bli skådis. Jag ville verkligen bli skådis. Alltså karaktärskådespelare. Så jag ville stå på Dramaten och spela Hamlet, typ. Och sen och på den vägen var jag sökte då Södra Latin och gick teaterlinjen och upptäckte att nej, jag kanske inte ville riktigt bli skådis. Jag ville kanske mer jobba som regissör eller producent. Men alla de där grejerna, de har över tid liksom glidit in i varandra. Och jag har ju varit framför kameran och jag har varit bakom kameran.
Har du syskon?
Ja, det har jag. Jag har två halvsyskon på min pappas sida. En storebror och en stora syster.
Så att din pappa träffade din mamma efter att han fått de två första barnen?
Ja, de var drygt 20 år när jag föddes.
Oj.
Ja, så min farsa var äldre när han och min mamma träffades. Men ganska snabbt kom jag in i gemenskapen kring alla sådär. Och jag har liksom byggt upp under åren väldigt nära relation till hela min familj, om vi säger så. Både på min pappas sida och min mammas sida.
Så de var vänner även efter att de hade skilt sig?
Ja, för jag faktiskt kommer inte ens ihåg att de har bott tillsammans. De levde under kanske 2 år tillsammans. Jag kom väl där i mitten någonstans. Men sen så gick de skilda vägar. Men inte ett ont ord om varandra. Jag har vuxit upp i någon sån där, ja, det är så här det är. Jag åkte mellan och bodde hos min mamma, men träffade min pappa typ en gång i veckan. Och det
funkar för dig. Funkar. Du mådde ju bra.
Ja, jag mådde bra, och jag har ju tagit med mig det också när jag har gått igenom skilsmässor själv i livet, att barnen ska inte behöva ta hand om mäcket mellan två vuxna. Och det betyder ärligt talat att aldrig snacka skit om varandra. Det är liksom grundregeln.
Du har helt rätt, och jag fattar ibland att det kan vara svårt för vissa par, speciellt om man kanske har blivit lämnad, ja, eller mannen har lämnat, ja, en utan pengar och,
ja, ja, precis.
Man vet ju aldrig vad som händer, men om man klarar av att trots det inte snacka skit om den andra och låta barnen få reda på sanningen när de är 25-30, då får man en guldmedalj på riktigt, för att det
jag håller med dig. Jag gör det. Jag tror om man bara utgår från, om man enbart utgår från barnen, så blir det bättre. Det är klart att om det finns något annat i grunden, det vill säga någon slags, vad ska vi säga, övergrepp eller abuse, att det finns något mörker, något skit med bilden, det är en annan sak. Men nu pratar vi om normala människor som blir förälskade, börjar leva ihop, får barn, men sen bestämmer sig för att skilja sig. Där någonstans, för barnens skull.
Ja, och du menar ju, även om det är en otrohet inblandad eller vad som helst, försök att inte snacka skit, för att det kommer bara göra så att era barn lider ännu mer.
Ja, du har helt rätt. Jag är helt övertygad, jag har sett det hos nära vänner, jag har sett det hos mina egna barn, att, och det är svårt. Man är inte mer än människa, du kan vara jättesårad, du kan bära en besvikelse, man gör dumma saker mot varann, men ändå, in the long run, så är
om man kan blicka framåt och bara bita sig själv i tungan, så är det det bästa. Men Peter, hade du mycket vänner sedan du växte upp? Jag kan tänka mig att du var klassens clown.
Ja, men jag var lite sådär pajsare, liksom pajas i klassen, och hade nära vänner, men jag var också en jävla jag var en väldigt nörd.
Ja,
och är fortfarande en nörd.
Ja, men du är ju Ronny och du är entreprenör. Så jag ser båda sidorna. Ja, och hur paradoxalt det än låter.
Ja.
För jag var bara pajasen. Men och jag är ingen entreprenör.
Nej, men det var tidigt en nörd. Alltså nörd sådär. Så tyckte du säger, men gud vad du säger. Ska du gå på möte, frågar du mig när jag kom i kavaj här. Och, ja, nu ska jag det. Men det där, alltså du fattar inte, det där är, så där var jag när jag var liten också.
Det var business ändå.
Nej, men jag var liksom en liten, jag såg som Vanheden, fast en minivariant av det. Jag tyckte om att gå i kostym, jag tyckte om att ha gabardinbyxor och, du vet, sådär, jag tyckte om att driva butik i skolan. Jag vet, jag hade något projekt där jag sålde skolmaterial. Alltså inte speciellt dyrt. Det var så till 10 öre för ett suddigummi och sådär.
Du ville bli rik helt enkelt.
Rik? Ja, kanske. Det var mer att jag älskade idén. Såhär, att sälja. Ja, okej, vad bra. Det är det där jag vet inte vad det är.
Köpman. Du kanske är dansk. Har du danska rötter?
Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Man kallar ju danskarna och holländarna för köpmän.
Ja, men det har du faktiskt rätt i. Mm. Lite sådär, det finns någonting i det. Jag skulle nog bli en utmärkt ICA-handlare. Och sådär.
Ja, och de tjänar ju pengar som fast.
Ja, du ser.
Alla kör omkring med sina Ferrarisar. Mm. Men du, Peter, vet du, okej. Och sen går vi tillbaka. Du försökte söka in på Södra Latin. Du kommer på att säga nej, det här är inte min grej. Då är du runt 18 år nu.
Ja. Då är jag, så jag har gått Södra Latin teaterlinjen. Jag är 18, bestämmer mig faktiskt, nej, jag ska inte syssla med teater, jag ska göra något annat. Så jag jobbade som bartender ett tag på Hotel Continental nere vid centralstationen. Jättekul, fick en massa ansvar, arbetskompisar, blev ganska vuxen snabbt så där. Men efter ett tag så sög det lite i tarmen, och jag hade ju kompisar, framförallt Fredde Granberg. Och via den relationen, vi lärde känna varandra i plugget på Södra Latin, så bestämde vi oss för att vi vill göra någonting annat. Vi skulle vilja göra humor ihop. Och skicka in det ena förslaget efter det andra till SVT. Men det här är ju slutet 80-tal, och vid den tidpunkten så var det anställningsstopp på SVT. Alltså de hade bara sagt så här, det kommer inte in fler människor. det är klart. Och då spelar det ingen roll hur mycket förslag vi skickar in.
Och då tänkte du så här, vänta, jag är ju köpman.
Ja. Så, men då var det så jävla förnuligt att jag hade också en annan kompis, Gila Bergqvist, som jag hade lärt känna på Södra Latin. Hon gick en annan linje förvisso, men hon var reporter på Unga Tvåan på SVT Växjö, som gjorde då ungdomsprogram. Och så var det så här, då hörde hon av sig, vi skulle behöva några sketcher i ett program. Programmen har en tendens att bli lite seriösa så, där, så vi kanske skulle vilja lätta upp det med sketcher. Du och Fredde, kan inte ni fundera på det? Och jag vart alldeles till mig liksom, wow, vi har värsta chansen. Det är nu det gäller. Det stora breakthrough är på väg. Nu kör vi. Så jag och Fredde, vi skrev ihop med några kompisar sketcher som vi spelade in åt SVT. Och de funkar. Alltså jag har sett dem nu i efterhand. Jag vet inte om det är någon... Inga guldbaggevinnare direkt, det kan man inte påstå.
Inget tråkigt science.
Nej, men de är liksom... Nej, men de funkar.
Man
de
garvar.
Funkar. Ja, man garvar.
Ni var ju nyexaminerade.
Vi var nya, exakt. Och det ena ledde till det andra. Så vi fick lite mer uppdrag och så ledde det till och så ledde det till. Men det var verkligen, du säger det, ICA-handlaren i mig var ju så här, kanon. Det här var första grejen, finns det något mer? Och jag kommer ihåg, jag satt med, så här, tog luncher med cheferna nere i Växjö. Okej, är det något mer vi skulle kunna göra? Och jag har studerat ert utbud och ni kanske skulle behöva det. Fy fan vad jag höll på. Men det där ledde ju till att jag, Fredde och Gila fick göra Sommarlov, som då var sommarlovsprogrammen. Och det här är tidigt 90-tal, 91. Och då körde vi. Och det blev ett världens bästa skola för mig och Fredde. Och Gila kanske. Vi gjorde direktsändningar. Man fick lära sig från grunden vad det innebär. Gå upp tidigt på morgonen och bara liksom, du måste leverera sån otrolig mängd idéer och tv på kort tid. Och det gjorde vi. Och det här är då 1991, så att det fanns inte så mycket konkurrens heller. Det satt som mest 1 miljon svenskar klockan 9 på morgnarna. Och vi hade väl en tur, för vi ville ju nå en lite äldre målgrupp också, inte bara barn. Men vi gjorde liksom barn, och så fanns det gliringar eller liksom kommentarer som funkade på föräldrarna. Så jag tror att det var det som gjorde att liksom vi fick ett brett anslag.
Och då kan man ju säga så här, 91, i och för sig då kom ju kabel-tvn,
ja,
under
kom.
Den tiden, 90-91.
Ja, 90-91, ja. TV3 hade ju börjat några år innan, ja. Och TV4 startade där hösten 90 tror jag. Men
1 miljon tittare är mycket än idag.
Det var en otroligt bra skola och det var så jäkla roligt. Och så kommer jag ihåg att vi bara kände så här, eller jag själv, så här, jag vill inte göra någonting annat. Jag vill inte göra någonting annat. Jag vill göra tv, jag vill jobba med humor. Jag älskade direktsändning och lärde mig nog att bli ganska bra på att liksom hantera stressen med en direktsändning.
Fick du hjälp då? Fanns det några som var lite mer erfarna som var med och skrev sketchen?
Nej, vi hade... Turen var väl så här att Fredde, det var en bra kombo. Gila, Fredde och jag var en bra kombo. Vi är väldigt olika allihopa med olika liksom kompetenser. Och det säger sig självt att då blir det ju bra. Och så konkurrerar vi inte riktigt med varandra på någonting, utan det verkligen föll på plats. Kompetensen också fanns ju i tv-huset. Så fotografer, ljudtekniker, all teknisk personal, de andra producenterna var ju erfarna. Det här var ju liksom, vi pratar verkligen så här, kompetens överföring. Så då kommer man att vara kanske lite så här, kan man inte göra så här? Nej, det kanske inte går. Men om man gör så här istället. Så under det där sommarlovet, när vi gjorde det där programmet, så lärde jag mig, liksom, jag lovar dig, de alltså absoluta grunderna i allt som jag har burit med mig vidare i livet. Alltså på riktigt. Jag lärde mig att jobba i team, lärde mig jobba med människor och resultatfokuserat.
Och det brukar jag säga ibland när folk bara går och pluggar i skolan. Man borde ju ta egentligen ett år och praktisera det man faktiskt studerar. Kanske man kan föra över vissa, alltså så man kan, vad säger man, lära av varandra så att säga.
Men jag tror det är jättebra.
Och teori just, och praktik.
Ja, att man, den där, exakt, man för över det man kanske har läst. Jag skulle nästan, om jag ska vara helt ärlig, i mitt fall har jag nog lite haft lite så här bildningskomplex. Det vill säga att jag började jobba tidigt och sen kom ju en framgång. Och då var det ju inget igen som var så här, nej men nu ska jag gå tillbaka till skolan. Eller jag hade inte det, utan det bara... Det ledde vidare hela tiden. Och i mitt fall har det nog kanske till och med varit... Skulle det kunna ha varit bra att få all den här praktiska erfarenheten och sen också bygga lite teoretisk kunskap på det. Då kanske jag hade gjort färre misstag jag hade kanske, jag tänker framförallt affärslivet, så där förstått hur saker och ting ibland hänger ihop.
Jag brukar alltid gå tillbaka till Alexander Goga som jag hade min podd, förortskille, byggde upp ett bolag, de sålde det många, många år senare för 300 miljoner. Mm. Och så kom han tillbaka och så sa han så här, alla bara, fan vilken tur du har haft i livet. Han bara, tur. Han har gått på varenda misstag. Mm. Fått börja om. Det var hantverkare på nätet som köptes de upp. Och alltså fakturorna blev fel och det blev fel. Och liksom, det var verkligen så här, ett steg fram, 10 steg tillbaka. Ett steg fram, 10 steg. Och nu, men nu när de liksom sätter igång med nya bolag, då har de ju alla de här missarna och misstagen har ju de redan gjort. Så det som tog 10 år att bygga upp tar ju nu kanske 2 år att bygga upp.
Det är väldigt klokt.
Men alla gör misstagen. Mm.
Det är väldigt klokt och jag kan känna igen mig så mycket i det där. För jag menar, vi har hunnit bli både stämda. Nu har vi liksom klarat, men du vet så här, vi har blivit stämda. Bara va? Det har varit tufft på riktigt. Vi har varit på väg att göra personlig konkurs för vi har inte förstått hur man ska göra saker. Känslan av att göra riktigt dålig tv, det har jag gjort massor med gånger. Den är vidrig. Men alla misstagen, det är det som jag liksom, det sitter ju som någon slags i ryggmärgen idag. Så att jag ser mig gärna som fortfarande väldigt sådär. Ingen som säger nej med att nej, det där har vi redan provat, det där går inte att göra. Jag är ingen sån gubbe, om jag säger så. Men jag tror att jag kan vara lite snabbare på lösningarna för att jag vet så här, det där ska vi akta oss för att.
Eller, ja, för det misstaget det har ju du redan gjort.
Och det sved. Och det kanske, du kanske tappar lite tid eller energi på det.
Men någon måste göra misstagen för att också kunna berätta så här för nästa generation att gör inte det här för att bränt barn skyr elden. Jag har redan bränt mig på plattan och går du fram med handflatan så kommer det leda till att du åker till sjukhus, får bandager, så tar det en vecka eller två. Ja. Så vi skippar den och så tar vi den genvägen istället. Och det är ju inte fel det heller. Nej. Men jag tror att har man gjort misstagen och allt det där, då är man så himla, man är så färdig lärd på något sätt. Och det är ju klart, det är sådana människor man också vill jobba med.
Ja. Och så gäller, och samtidigt så är vi ju inte mer än människor, vilket betyder, om jag hade hört mig själv säga det här nu, den 20-åriga Peter Settman hade hört mig säga det, då hade jag sagt så här, ja, men jag måste liksom lära mig misstagen själv. Alltså förstår, det går inte bara att höra och förstå, utan man måste springa in i väggen då och då själv. Och jag tror det är en kombo av det. Det är väl så enkelt.
Jag hade lyssnat på en äldre Peter
Settman. Men jag var så jävla kaxig när jag var yngre.
Av en enda anledning. Jag är för bekväm för att göra misstagen.
Jag tycker du är smartare. För jag var fan korkad. Jag var liksom, jag tyckte att jag visste bäst. Inte att jag var, jag tror inte jag var så jävla typisk som person. Jag vet inte. Men jag tyckte verkligen att men vi har fattat och det är ingen annan har fattat vad vi har fattat. Jag hade liksom ett sånt jävla självförtroende. Och det kan jag delvis ha fortfarande, men det är väl lite mer ödmjukhet och erfarenhet i att ta det lugnt också. Ta det bara lite lugnt.
Det finns en gråzon.
Det finns en gråzon. Allt är inte svart eller vitt.
Så är det ju.
Nej, så enkelt.
Efter sommarlov så blev det ju liksom Sveriges lilla, vad ska man säga? Ska man säga gullig gris? Nej, det kanske inte blev. Nej, eller skinnpajs.
Ja, just det. Ja, men du tänker på Ronny Ragge och det där. Ja. Nej, men det ledde ju till liksom...
Jag kommer ihåg dig. Ja. Jag som är 70-talist. Jag som gick i 7an 91.
Ja, men då så. Nej, men precis. Sommarlov, då, det var du för tuff för. Utan... Ronny Ragge var nog din grej. Ronny Ragge föddes ju i ett program som kom efter sommarlov. Och det var jag och Fredde, vi satt och funderade på vad ska vi göra.
Jag kommer ihåg de här ditsatta polisongerna.
Ja, exakt. Vet du var polisongerna kom ifrån? Nej, det är klart du inte vet. Nej. Från Oscarsteatern som ligger här utanför på Kungsgatan. Så var det Oscarsteatern var då, det här är då, vad blir det här? Tidigt 90-tal. Då gjorde de operetter. Och då var det någon operett som hette, de spelade typ så här My Fair Lady och Sardas förstinnan, vilket är någon, ja, någon operett. Och då hade de några gamla polisonger som låg kvar från den tiden. som vi fick låna. Nu lämnar vi inte tillbaka dem, men vi fick låna dem där och klistra på dem. Så att tittar man i de tidiga...
Ni snodde dem.
Jag tycker att man ska... Det är som när man lånar böcker på biblioteket. Ja, snor man verkligen böckerna eller bara att man tycker att de är så bra? Så att
man glömmer att lämna tillbaka.
Du ska, där har du.
Men strunt samma, tillbaka till dina...
Ja, men de här policerna, de var väldigt kurviga, vad heter det? Så här curl, vad heter de? Lockiga och fina i början. Och tittar man på de tidiga avsnitten, då ser vi så där, ser vi ut som vi hämtade ur en Jane Austen-film eller någonting. Och sen i takt med att vi gjorde det där så blev de ju rakare och rakare och till slut såg de ut som två döda ekorrar som satt på varsin sida. Men det där, det slog ju. Det blev ju pang på om och Ronny Ragge och Byhåla och hela grejen. Och det la grunden, ingen snack om den saken. Det la absolut grunden för allt jag har gjort efteråt. Alltså förstår du, det blev ett sånt jävla tryck. Det blev sån du vet, skiva, folkparksturnéerna, tv-programmen. Det är laggrunden.
Hur länge var ni Ronny och Ragge?
Ja, vi höll på, det var ett par tre år.
Det är lättare att säga Ron och Ragge istället för att säga Ronny och Ragge.
Ja, du får säga precis du vill. Men hur skulle du vilja säga?
Ron och Ragge.
Ron och Ragge? Mm. Ja, det har du.
Ja, men det heter ju Ronny och Ragge.
Ja, men säger man det snabbt så blir det Ronny och Ragge. Ronny och Ragge. Mm.
Hur länge höll ni på med det?
Tre år.
Och varför la ni av? Så att
det... Ja, men det var ganska tydligt. Så här. Och det här var ju på toppen av allting. Skivan, ingen ville att vi skulle sluta, kom jag ihåg.
Men ingen. Ni måste börja tjäna pengar vid det här.
Ja,
laget.
Vi tjänade pengar. Men det var faktiskt så att både Fred och jag, vi hade bestämt sådär att, viktigt att säga också, att vi vill ju göra mera grejer hela tiden. Och sen var vi nog lite rastlösa, så vi började tröttna på gubbarna. Inte för att vi inte tycker de är kul, utan man bara, ja men nu har vi, ska vi inte göra något andra, ska vi inte göra något annat? Och det var väl också lite andra tider, så det fanns ju, idag hade det nog varit en större maskin runt det, förstår du? De är det så här, ett managementbolag och agenter och folk som hade liksom pushat oss. Men det var väldigt mycket jag och Fredde som satt och tog snacket, så som du och jag sitter. Och då kände vi bara, nej. Nej, men vi vill nog göra något annat. Och då kommer jag ihåg att vi var så här, men om vi ska göra något annat och verkligen med allvar, då kan vi ju inte fortsätta. Vi kan inte fortsätta med Ronny Ragge och tro att något annat kommer funka. För det är som att, det insåg vi. Och så kommer Fredde och sa så här, men jag vill fan inte bli en föredetting som sitter på någon pizzeria någonstans och sjunger gamla Ronny Ragge-låtar om 20 år. För att få ihop det till hyran. Då lägger jag ingen annan värdering att vi ville inte det. Vi ville inte. Det var inte därför vi gjorde det.
Jag förstår det 100%. Ja. Och då,
och då blev det bara. Då sa vi nej. Jag kommer ihåg det. Bara, nej. Och då sa vi bara, det här är, nu gör vi inte mer. Och det vart ju lite så här, vad säger ni? De var ju redan igång att planera nästa låt. Eller vad heter det, platta. Och de ville göra en turné. Alltså det var ju full maskin. På det sättet. Men då sa vi nej, vi vill inte.
Ångrar du dig då?
Nej. Vet du, jag tror så här, det här är nästan, det blev, nej, i mitt raka, där och då gjorde vi det inte heller, sen, men folk var så här, hur kan du stannar en karriär, du är mitten på en karriär, ni är på toppen, man stänger inte av. Men jag tror, eller vill tro, att det gör att i folks, liksom, när folk tänker på Ronny Ragge, antingen gillar man det så gillar man det inte. Jag menar, gillar man det inte, då är det en helt ointressant diskussion. Men gillar man det, då kommer man ihåg, ja fan, det var kul, just det. Men det hann aldrig bli fullständigt utnött och nej, nu vill jag inte se mer.
Det hann aldrig dippa.
Ja, det hann, tack. Det hann aldrig dippa, utan det var när det var klart. Så det var en grej. Och det la grunden, tror jag, för att jag och Fredde kunde göra något annat. Och att vi sen var för sig haft separata karriärer där folk säger, ah, fan Ronny, kommer du komma tillbaka? Ska ni göra något mer? Ja, det vet man ju aldrig. Det vet man aldrig. Men det är inte det, utan man, liksom, man äger sitt eget initiativ. Och på ett djupare plan i min egen, hur jag förhåller mig till livet, så insåg jag, där fattar jag inte det. Men jag har förstått det efteråt, att styrkan är att kunna dra igång grejer och veta när man ska sluta. Det är lika viktigt. Eller växla upp, eller växla åt sidan. Det är inte bara starta, utan Utan det är den där start, stopp, ny grej.
Och vad gjorde ni efter det då?
Ja, vad gjorde
vad
vi då?
Vad blev er nya
grej
då?
Vår nya grej blev något som heter Snutarna. Och det var mer som en... Vi var förälskade, både Fred och jag, i det här var mer så här 70-tals pastisch på dåliga amerikanska tv-serier. Jag tänker på, du vet, så här Kojak och vad fan hette de?
Jag kommer ihåg Polisskolan.
Ja, Polisskolan var... Ja, just det. Det var ju, mer, det var ju också mer
det var ju
en
humor.
Ja, det var en humor.
Columbus tittade jag på till och med. Den här mannen som alltid rökte och löste gåtor.
Exakt, exakt. Och de var ju inte gjorda
lite
med humor.
Lite imponerad, va?
Ja, jag är väldigt imponerad nu.
Var, men han var alltid så smart, tycker
han
jag.
Han var otroligt smart. Ja. Och var lite så här klurig. Liksom.
Ja, exakt. Man blev ju lite så här... Jag tyckte att han var sexy. Jo, men det var, jag tyckte det. För att han var så lugn hela tiden, så här. Kanske var det här, vad säger man, fascinationen av äldre män kom in i bilden.
Se där. Det här är ju, det är ju insikterna som kommer. Ja.
Men du vet,
ja.
Vänta. Det var nu på lätten drilla ner.
Det var där. Det var där lilla flickan satt och tittade på Columbus. Det var då det bara. Och så fanns det en actionserie som heter Starsky & Hutch. Alla de där, tittar man på dem idag, då skulle man vara så här. Vad det är jävla mossigt, alltså. Men vi, det är någonting där som hade sån dragningskraft på mig och Fredde, så vi, det blev då, Snutarna blev som en hommage eller en hyllning till den typen av deckarserie.
Och det är ju lite som Ron och Ragge fast ni var poliser.
Ja, och vi hade andra karaktärer. De var liksom lite förtjusta. Jag tror för det första att vi ville göra någonting som var helt annorlunda än Ron och Ragge. Så då blev det istället två stycken halvförtjust. En av dem, Freddes karaktär, var ju den tuffa. Han som var liksom manlig och... Men han var också, han var ju kär i sin kollega som var jag. Jag var Jan-Olof. Och jag var mer sprättig och rädd och sådär. Och osäker, för jag var kär i en annan kollega. Men han var lite så här: åh, vad din busgrabb. Kom hit nu. Så att vi höll ju på med homoerotiskt så här, undertexter. Och det var ändå 94. Så jag kommer ihåg att folk var så här, jag fattar ingenting, vad är det här för budskap egentligen?
Bara, men det är ju sjukt roligt.
Ja, det var,
ja, det var ju vadå, 15 år före er tid.
Ja, men det var väldigt roligt. Titta på den nu, så tycker jag att det finns massa bra i den som, återigen, jag hade velat göra det idag. Men jag ska vara helt ärlig, så hade jag velat göra det idag med det jag kan idag. Där och då gav vi oss ut på jäkligt djupt vatten. Nu menar jag produktionstekniskt.
Ja.
Men
jag tror ju på riktigt att skulle ni gå tillbaka till er karaktär idag, så skulle ju det funka.
Ja, grejen är att jag tror att du har helt rätt. För det första, alla gubbar vi har gjort, var de än har varit, efter det kom ju Tratten och Finkel. Vi har gjort en massa liksom gubbar mellan oss. Alla de där kommer inifrån på något sätt. Antingen så är det den där motsatsen mot vem man är, eller så är det en fortsättning på hur man är. Så de ligger ganska nära mitt i allt. Hur absurt det än är.
Jo, men såklart.
Då ligger de ju nära.
Jag tänker, det här kanske är en dum fråga, men den bara slog mig just nu. Det är att jag tänker att från 90-tal, början av 90-tal, fram till nu, så har det skett mycket också med Sverige och invandring och kulturkrockar och allt vad det nu innebär.
Ja.
Och ni hade ju väldigt mycket svensk humor.
Väldigt.
Ja. Skulle humorn idag, tror du, vara lite mer anpassningsbar? Eller skulle du känna att den var lika svensk som den var på 90-talet?
Jättebra fråga. Jag tror så här, för det första, tittar man på det vi gjorde, så tror jag det är så mycket där det skulle bara en stor jävla röd lampa skulle bara dundra och säga, det här är homofobiskt, det här är invandrarfientligt, inte invandrarfientligt kanske, men på gränsen till rasist. Alltså, nu menar jag det så här, där uttrycken skulle vara så skämtar man inte idag. Det går inte. Alltså, om man skämtar så, då är man tondöv. Och jag tror att både Fred och jag som personer skulle idag, ingen av oss är typ tondöv, så att det hade blivit, då hade man, så det hade blivit något annat idag.
Fast men det är ändå kul att driva.
Det är det, och du kommer till någonting som är ganska intressant, för att tittar man, ta Ronny Ragge till exempel, våra arketyper, så de personerna, vi, de här gubbarna, om vi tar så här. Vad har Ronny,
Hells Angels.
Ja, vad har Ronny och Ragge för inställning till kvinnor, invandrare, homosexuella, normala, rubb och stubb? Jo, de var ju, alltså det är ju en ganska tajt världsbild kan man säga, en ganska snäv världsbild. Och det är klart att då kanske man måste balansera det på ett eller annat sätt. Men kollar man på gamla grejer så ser man så, wow, så hade man inte kunnat göra idag. Men det är fördelen med att titta på något som är gammalt. Alla, jag tror också att man, den här rädslan som finns, kanske inte så mycket i Sverige, mer om jag ska vara helt ärlig i USA, eftersom jag är där och jobbar. Jag tycker mig se, bara rakt upp och ner, det är min egen, helt egen åsikt, att ja, det är rasistiskt. Ja, alltså så här, om jag bara tittar på samhällets uppbyggnad och struktur, så bygger det ju på rasism. Hela modellen byggde, framgången byggde på att det var olika värde på olika människor. Det behöver man väl inte typ stå och stoppa huvudet i sanden och säga, nej, det är inte alls så. För det är så. Det är bara att titta på liksom en hel när högerfalangen inom republikanerna som är öppet rasister. Det är inget, det är ju så här, ja, det är de. Men det har ju fått en pendel som gör att det finns, man är livrädd inom liksom artistcommunityt, om jag säger så, att då framstå som att man är det. Medan för mig är det så här, låt oss ut, hur ska jag säga?
För bara släppa det och bara, jag tar dig för du är proffsig och duktig.
Ja, så att det är en balansgång och det är mycket, mycket känsligare där. Och jag vill inte framstå som vare sig tondöv eller otidsenlig på något sätt. Plus att jag har min egen personliga åsikt. Och den är antirasistisk, så då är jag så här, nej. Men de gubbar man gör, eller de företeelser man kanske som komiker vill sätta fingret på, om det måste ta liksom varvet runt en massa, ska vi säga, red tape, eller det här kan vi inte prata om.
Ja, för att då, inte trampa någon,
nej,
på tårna.
Då är ju risken att du det blir helt förlorat.
Ja, visst.
Och jag tror att man ska vara vaksam på, alltså, vad säger man i rollen som komiker eller karaktär, och vad är det man säger som privatperson. Men det där kan man kan verkligen, det är så här, det är en balansgång hela tiden.
Men jag kan förstå vad du säger, just där med komiker, att man kanske som mörkhyad kan få skoja mer om de svarta eller mörka, och de vita får kanske inte riktigt göra det.
Nej, och jag tror att man ska väl också ha en respekt för hur har det sett ut. Och det är ju så här att, enkelt uttryckt, så liksom, vad säger man? Det man pratar om just för tillfället, det man skojar om just för tillfället, det har varit förbehåll, generellt så har det varit vita män över hela världen som har liksom satt agendan. Så enkelt är det. Återigen, det här är inte någon förklädd feminism eller att jag är så här, jag är knuten näve och jag är... Nej, det är ju bara att titta.
Ja, men det är ju
det är bara faktiskt bara att titta. Nej, men orsak, verkan, historiskt,
ja, absolut. Det
hjälper ju. Det är väl det som är så där. Om någon frågar så här, varför ska vi ha historia i plugget? Eller mina egna grabbar säger så här, men varför måste jag lära mig om det här? För att sätta det i perspektiv.
För att veta varför du är vad du är idag.
Ja. Och samtidigt så är det, tror jag, otroligt viktigt att man inte föder en ny generation baserad på skuld. Alltså, det vill säga så här, jag kan förändra det jag gör här och nu. Jag kan ta ansvar för det och jag kan börja nu. Ja, bra. Det är en jävligt enkel och rak inställning till hur du själv vill forma ett samhälle.
Det tycker jag är skönt att höra av en vit medelålders man.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sen har du varit programledare för Så ska det låta. Mm. Du har gjort massa andra program. Mm. Och då har du gjort det själv. Mm. Du har inte gjort det ihop med din partner.
Med Fredden, nej.
Och när träffade du din fru? Din före detta fru?
Min före detta fru. Vi träffades 2004.
Och så fick ni barn
2008. Fyra år senare. Och sen vårt andra barn lite drygt 1,5 år senare.
Och sen skilde ni er bara några år efter det?
Nej, vi skilde oss för vadå, 5 år sedan?
Ja, 5 år sedan. Ja.
Nej, så vi levde tillsammans 14 år.
Oj.
Gjorde inte, ja, det tror jag.
Det var jävligt länge. Det är så roligt så här, ja. För att vissa av mina vänner, de har varit gifta så här 40 år. Du bara, nej, ja. Vi var ju...
Ja, men kanske inte 14, du tänker efter. 2004. Jo, men 14 år sedan. Ja, något sånt där.
Du träffade Anna 2004, din första fru. Så fick ni två fantastiska söner.
Ja.
Jag hade lite koll. och sen skilde ni er 2014. Mm. Varför skilde ni er?
Egentligen tror jag som... Inte så dramatiskt, egentligen inget dramatiskt, utan en insikt om att...
du är jävligt jobbig att leva med.
Ja, men alltså jag tror faktiskt om jag ska vara... Nej, jag tror inte att jag är jobbig, absolut inte. Men jag tror att vi bara kände att, nej.
Vi har gjort vår resa
ihop. Och den kom, det är ju så här, det finns ju massa så här... Det kan finnas en sorg i det och det kan finnas en ledsamhet i det. Kan, det gör. Men en otroligt bra, stark relation. Och med två fantastiska pojkar. Så att det som sagt, den resan, det är en resa som pågår fortfarande. Fast nu är vi inte gifta.
Såklart, ni kommer...
Och jag lever ju en ny relation. Så att jag menar, det är ju...
Och ni kommer ju alltid vara familjen då.
Ja, så här, barn, så. Och så är det med mitt ännu tidigare ex, höll jag på att säga. Men jag har ju två pojkar sedan tidigare. Jag blev ju pappa väldigt tidigt. Så jag fick,
hur kunde vi missa det här? Hur många barn har du?
Jag har fyra pojkar.
Så du har två söner med din första?
Ja, min första relation.
Och vad heter hon då?
Sara.
Och när träffades ni?
94 träffades vi.
Ni träffades 94? Ja. Och ni fick två söner?
Ja.
Vilka år då?
97 och 2001.
Så du har barn som är 23?
Ja, jag har liksom 25, enkelt uttryckt, 25, 22, 15, 13.
Okej.
Ja, det är ett helt fotbollslag.
Och,
vi ska ut på turné nu.
Ta det lugnt, vi är 9 ungar. Så att, okay. Får vi ett fotbollslag med mamma och pappa?
Ja, då har du rätt.
Vi är araber. För att vara svensk är ett fotbollslag.
Exakt, det är ett litet gäng. Det är ett curlinglag kan man väl säga.
Mm. Och fyra killar. Vad säger, man säger, du säger som Zlatan, män får män, eller?
Ja, han säger det. Jag vet inte, nu blev det det.
Ja, men du ska inte få fler barn då?
Nej, jag tror fan inte det.
Har din nuvarande fru, hon är amerikanska?
Ja, hon är amerikanska.
Och när träffades ni?
Nu ska vi tänka 2018 måste det ha varit.
Sara, din första fru, är ni lika goda vänner som med du och Anna?
Ja,
då?
Det är rätt häftigt. Det är liksom, när det firas nu födelsedagar och sådär så jag tycker verkligen om att det är, och Carmen, min nuvarande, hon kommer in i det där otroligt enkelt. Jag tycker att det är så skönt, ärligt talat. Och återigen, det vi pratade om tidigare, hur viktigt det är för barnen att de så här, skönt att se att ens föräldrar kan vara i samma rum, att de kan uppskatta varandra.
Kan Sara och Anna hänga med varandra också?
Kan det, det är ju ingen av oss som hänger med varandra.
Nej, det förstår jag.
Det är viktigt att säga att jag är ingen, om någon frågar så här, jag är inte en sån som lever kvar i så otydlig. Ja, men jag tänker på den här tv-serien Bonusfamiljen. Och jag tyckte det var så intressant att när jag såg den så triggade den igång. Och det är ju på bra sätt, menar jag. Jag tyckte den var väldigt bra på det. Den triggade igång massa liksom energier och känslor hos mig själv. Och då märker jag att jag är en sån som, ja men vad är det här? Jag gillar inte när det är löst och otydligt i kanterna. Alltså förstår du så här, vi har gjort slut men egentligen har vi också det, så här, och den nya partnern blir så här, okej, ska jag in i någon jävla stor familj? Det funkar inte för mig. Utan jag tycker det är skönt att veta att det här är färdigt, vi är klara. Nu är det en ny relation. Nu är det här som gäller. I alla fall för mig funkar det.
Ja, för din ADHD-hjärna funkar inte annars.
Nej, men alltså om jag ska vara helt ärlig så blir det också risk för otydlighet, kladdigt, svartsjuka, nya relationer. Nej, men kom igen. Liksom. Men du kan göra det på ett bra sätt och du kan lära dig verkligen att uppskatta. Jag känner verkligen att jag uppskattar något enormt mina barns mödrar, om jag säger så.
Hur gammal är Carmen?
42, fyller 42.
Har hon barn sedan tidigare?
Nej, hon har inga barn.
Och du känner inte att... Har ni pratat om det?
Oh, ja, vi pratar om det. Men nej, just nu, nej.
Hon är ju ung fortfarande.
Hon är ung fortfarande. Men vi känner att det dels så som livet ser ut. Att vi är på två olika platser. Ja, men vi är ju mycket tillsammans, det är inte så. Men vi är på två platser. Och som livet är... att sätta ett barn till världen då, nej, det är inte det vi tänker.
Nej. Hur träffade du henne i Sverige?
Nej, jag träffade henne i USA.
Hur kom det sig att du flyttade och när flyttade du?
Oj, alltså det första nu spolar vi bandet till 2014 ungefär, 2015. Då hade jag vid den här tidpunkten liksom, jag jobbade inte kvar på Baloba som hade varit mitt stora projekt i livet, alltså ett produktionsbolag. Jag jobbade inte kvar och så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och jag var i något sånt där läge, jag ska göra något helt annat. Och då menar jag helt annat.
Och då måste vi bara förklara vad Baloba är. Det är sådana som jag program till tv-kanaler.
Ja, jag drev ett produktionsbolag. Exakt. Och hade drivit det under många, många år. Men,
får jag bara fråga, låg så ska det låta under det?
Nej, det gjorde
det
inte.
Nej, för det var SVT.
Exakt, och jag var programledare då för även andra produktioner.
Men du drev också Baloba vid sidan?
Ja, vid sidan av, eller det var mitt jobb kan man säga. Jag drev
du var med och startade det med vem? Var du själv?
Eller? Ja, jag var själv. Eller det var ju jag och Fredde som började och sen så... jag ville väl dra Baloba mer mot att bygga ett produktionsbolag som producerade program för många kanaler och framförallt gjorde program som inte var med mig och Fredde. Så det var ju liksom början. Och Baloba finns ju kvar än idag och producerar en massa program. Bäst i test bland annat och sådär. Och 2014 så var jag klar. Kände att jag ville göra något annat och då tänkte jag tanken sådär, hur skulle det vara om man tog all den kompetens man har byggt upp, alla de där misstagen man har lärt sig och så ger man sig ut på djupt vatten igen. Och det var för mig att ta mig till en annan plats.
Över Atlanten?
Ja, och då blev det, jag tänkte så, antingen London eller alltså England eller USA. Och då blev det London. Ja, lite. Ja, men det var lite tillfälligheterna och att jag tänkte så här, ja, den tuffaste, svåraste marknaden, det är ändå den i USA och framförallt när det kommer till tv och film och underhållning, och Los Angeles är huvudstaden för det. Så att för att liksom snabbspola bandet, det var så det blev och det var det som la grunden för det nya äventyret. Det var ett startat produktionsbolag som jobbar med produktion och tar fram liksom koncept i USA. Och det var det som ledde till att jag började jobba där. Så runt 2014-2015 började jag söka lyckan och tänka och presentera olika saker. Reste fram och tillbaka.
Och vad gör du nu i USA?
Ja, men just nu, alltså jag har ju ett jättefokus på Eurovision Song Contest. Det vill säga den här spektakulära, makalösa saken som vi håller på med i Europa. Som faktiskt, tycker vad man vill om det, det är världens största tv-program. Det sitter nästan 200 miljoner människor och tittar på det här tv-programmet.
Älskar.
Och röstar och engagerar sig. Och det är ett sätt att få alla de här länderna att komma tillsammans. Och då var det några tankar som föddes. Anders Lennhoff, producent. Christer Björkman, vet vi. Liksom Mello-generalen. Ola Meltzig som var head of production för många Eurovisions. Satt och funderade på sådär. Hur skulle man inte kunna göra det här i USA?
Med olika delstater?
Ja, med delstater. Och då hörde de av sig. Och jag var ju i USA. Och så tänkte jag, men då kan man kanske göra så här. Och det var det vi presenterade.
Men ni har redan gjort ett år?
Ja, vi har gjort ett år i USA. Just det. Nu kommer det inte det här året, men det kommer komma nästa år. Då kommer det se lite annorlunda ut. Vi är fortfarande så här, vad är det vi ska ändra? Men grunden är Eurovision utan... Vad blir det utanför Europa? Och sen stannar det inte med USA, utan det är ju... Hur ser det ut i Kanada? Hur ser det ut i Latinamerika? Mm. Hur ser det ut i Indien? Hur ser det ut i Sydostasien? Och det där är det som jag... Det är det som jag gör, enkelt uttryckt. Så jag åker runt som en handelsresande. Knackar dörr på olika tv-kanaler och så
Asian
säger...
Vision...
God dag. Have you heard about the amazing Eurovision Song Contest?
Ja, men jag kan tänka mig att du säljer in köpmannen från...
Ja, det är samma lirare som sålde suddigummin i skolan för 10 öre som nu liksom... prånglar iväg Eurovision.
That's your personality, så är det ju.
Ja.
Och var någonstans träffade du Carmen i det här?
Ja, jag träffade henne i USA. Det var där vi träffades i Los Angeles genom gemensamma vänner.
På en middag?
Ja, alltså vi lärde känna varandra under en produktion. Men då var det mer så här, ja, och det är i och för sig alltid bra när man lär känna någon. När det är lite så här, hur funkar man under stress? Hur går det att jobba ihop? Allt det där. Men sen nu blev ju liksom på andra sidan året så var jag nu var jag singel. Och vi höll kontakten hela den här gruppen. Och så träffades vi så. Och det är lite roligt med amerikanare för de är väldigt direkta. Det får man ändå säga. Om jag nu generaliserar. Det vill säga, det var så här.
I like you.
Och de fattar ju så här, han bara, är ju singel.
Vänta,
ja, men jag var ju som en...
Vad vill
hon? Ja, men jag var ju så här, ja. Och hon bara, yep, I do like you. So, vad är en date? Är det bara en date eller är det en date? Och så, på den vägen var det.
Det är ju rätt skönt. Man spiller inte varandras tid heller.
Nej, och jag
tycker det är rätt skönt.
Nej, men väldigt skönt. Det är väldigt rak. Alltså det är rakt på riktigt. Och då menar jag så där... som svensk du... i min generation alltså man ska inte glömma bort att jag missade Tinder-tåget, jag missade alla de grejerna för att så här, född 1969
du har inte missat någonting.
Nej, det kan jag inte, det kanske
alltså,
inte
jag
gjort,
skulle, men... jag skulle aldrig gå ut på Tinder.
Nej, okej, okay. men jag har ändå kompisar som var så här,
ja, jag fattar.
Och jag har yngre kollegor och yngre kompisar som är så här, där den sociala media, eller jag ska inte sociala, men alltså den nya teknologin är en del av att också hur man träffar folk. Medan jag var en sån här, hej, god dag. Alltså det var ju old time dating i min värld. Men
med de där Tinder-apparna tycker jag, och visst jag kanske är för konservativ för dem, inte vet jag, och jag ska väl inte snacka ner dem, för de verkar ju funka för den här nya generationen.
Mm.
Men när jag pratar med många som, jag är ändå intresserad av hur det där funkar, swipa höger, swipa vänster. Det är väldigt mycket liksom att många killar är ute efter att ha sex hela tiden.
Ja, det har ju inte ändrats.
Nej, det har inte ändrats. Jag bara, konstigt.
Det är bara att nu har de fått ett verktyg.
Mm. Jag klarar, det måste finnas något djupt. Det måste finnas någon långsikt. Det behöver inte vara en långsiktig plan. Men jag tänker så här, ska man engagera sig och ge tid åt människor, då vill man ju att det ska vara på riktigt.
Mm.
För det ytliga på ytan hela tiden, det ger inte mig någonting. Och det tror jag bara i slutändan är destruktivt i alla fall.
Mm.
Det måste ju finnas något så här givande och tagande. Mm. Så hi, how are you? Nice to see you. Det är jättetrevligt, men det ger mig ingenting i längden.
Är det lite tomma kalorier?
Är det lite så i USA, tycker du?
Ja, det är mer så.
Mm.
Så man får lära sig det där, alltså jag tror att generellt igen, så när man tittar på amerikaner, nu pratar vi om en grupp med 320 miljoner människor, men ändå, om man tittar på liksom amerikaner och sättet, så, så, som svensk så tycker man gud vad de är ytliga och de är bara tjenixen och hej och man kommer aldrig dem på nära och de, allting är is amazing hela tiden. Och till viss del är det sant, det är så, men det är också kulturellt, det är ett sätt hur man förhåller sig i och hur den där, det där samhället funkar.
Och men lär man finns, sig pratet ja, och det
man
där,
lär sig pratet. Man... Det finns en amerikansk version av mig som är mer sån och som inte är bara för att någon säger i ett möte oh my god, I fucking love you, you're amazing, så tror inte jag åh, de älskar mig, jag är fantastisk. Men är man oförberedd som svensk så blir det så starkt när du får såna där, så folk är ju höga när de kommer tillbaka från Los Angeles och så undrar de varför ingen ringer tillbaka. Men medans där är det ett sätt att liksom pumpa upp oljetrycket i maskinen på något sätt. Men när du lär känna dem så är det på samma sätt. Det är behov av nära relationer och vi människor är antingen, tror jag, antingen så gillar vi det nära och färre och djupare kontakter med människor eller så är man mer ytlig som person. Det har inte med... Lite kulturellt har att göra, men det är också väldigt mycket vilken person
det är. Så du skulle säga att amerikaner är egentligen inte mer ytliga när väl kommer till
kritan? Nej, när du tar nästa steg.
Okej, okay, liksom, jag förstår.
Tror jag. Det är
vad du upplever.
Ja, det är min upplevelse. Det är klart att fortfarande som samhälle så är det mer en yta än vad jag upplever att vi har i Sverige. Där vi, om vi ska säga så här, bra saker i Sverige, det är att man är trovärdig, att man står för sitt ord, att man kommer i tid. Det är massa såna här så duktighetsgrejer som folk tror jag sätter som det är
Luttefågen.
Ja, verkligen bra beskrivet. I USA är inte de är inte alls där uppe, utan då är det mer ta för sig, fight for your values, be a family man or a you know, a good mom. Alltså de har mer, det här är min bild av det. Alltså det är mer andra värden.
Jag bara funderar på vad jag skulle passa in någonstans.
Jag
varken
tror,
där eller där.
Nej, men jag tror du skulle, jag tror att du är lite som jag, lite kameleont. Så du passar in, men du är också något helt annat. Du är en egen stjärna på himlen, men du är i ett solsystem. Och om det solsystemet är Sverige, eller om det hade varit USA, så tror jag att du hade ganska så här, aha, men det här är mitt sätt att förhålla mig. Det tror jag om dig. Om jag bara tänker, men du hade absolut funkat i USA.
Du får gärna fortsätta prata om mig. Jag tycker att jag har aldrig hört såna här fina ord om
det.
Jag blir nästan tårögd.
Nej, men jag tror
jag blev amerikaniserad.
You're amazing.
Tillbaka till din fru. Jag vill nu höra här innan vi avslutar här. Yummy in my tummy. Inga kulturkrockar alls?
Jo då, visst. Mellan mig och Carmen är det massa... Jag menar, vi ska ju gifta oss. Vi ska gifta oss. Vi är inte gifta.
Wow.
Nej, vi är bara förlovade. Vi kommer gifta oss. Och där kan jag säga, det är en liten film. Hur den... Vad dyker upp? För det har ju blivit varse att bröllop, giftermål, kulturellt betyder olika saker för olika människor. Och det var ju ingen ny upptäckt. Det kan man ju tänka ut med arslet. Men när man är mitt i det och så inser man att jag ska gifta mig med en kvinna som är uppvuxen i USA med en mor som har italiensk bakgrund.
Åh, herregud.
Mm-hmm. En pappa som har slovakisk, irländsk bakgrund. Och hennes styvfar är sicilienare. Alla är amerikaner, men de liksom kommer därifrån. Du vet, att då...
Södra Italien.
Hej du. Så jag, alltså, och så kommer jag då är så här, lite alternativ... Nej, alternativ vet jag inte om jag är.
Alternativmedicin.
Ja, men du vet. Ja, så här, nej, men jag tror på lika... Och det är ju, om man lever i partnerskap eller bröllop, det är, eller som gifta, det spelar ingen roll om man kan leva. De bara... No way. You're marrying my daughter. Det är som om Liam Neeson i Taken skulle, du vet. Så att jag får mina fiskar, vad säger man, mina fiskar varma.
Men,
ja. Och det är Det är å andra sidan väldigt, det är väldigt häftigt, men det är kulturellt en jättegrej. Och jag inser skillnaderna mellan det här manliga och det kvinnliga. Och även om jag och Carmen är, får jag väl ändå säga, ett typiskt modernt par med, du vet, jämställt och så vidare, så är det väldigt tydligt, och det kommer med den amerikanska.
Vad, att du ska betala bröllopet? Eller?
Manligt och kvinnligt, det hänger ihop med allting. Det hänger ihop med allting. Det är bara så här, så går det till. Det sitter djupt.
Då vill man förtydliga sig senare. Det är liksom, det är helt levrade araber. Men typ ish.
Nej, men man sätter, det här är en mycket större grej. Det handlar om, det är mycket större.
Det här är family. Det här är familjen. Du ska ta hand om din fru, du ska betala, du ska försörja, du ska
Det är en helt annan grej.
Men du vet, då är det också okej att vara otrogen.
Jaha.
Ja, men italienarna är så här, vi försörjer våra fruar och vi tar hand om dem. Men vi är män också. Då har man ju vissa fritickets också.
Men du vet, vad finns det? Det finns ju inte en italiensk droppe i mig. Jag gjorde någon sån här DNA-test.
Men
nu
är du så här med fingrarna.
Ja, men du säger, jag har blivit påverkad. Du kan ha rätt. Det finns faktiskt en italienare i mig. Jag har fel. Du har rätt. Jag får springa i andra sovrum.
Exakt. Men där är du jämställd. Ja, där kommer du inte få ha.
Nej, du har helt rätt.
Där klipper de av dig vad man nu säger.
Ja, just det. Ja, då. Ja. Epicolino, bort då. Försök jucka nu du.
Det är lite åt det hållet.
Ja. Fast nej, men jag ser verkligen ja, men jag ser det här som ett sånt enormt, det är liksom, om man tänker på vad livet ger.
Nej, du ser det som en utmaning.
Jo, det gör jag faktiskt. Men är du kär i henne? Jag vet inte. Jag ser det mer som ett företag. Jag ser henne som en kund.
Nej, jag tror snarare du ser det som att så här, ja, men vi ska se hur jag klarar av att knyta ihop den här säcken.
Aha.
Men det här med kulturklocka, herregud.
Men jag älskar också. Jag älskar det. Backar inte en sekund.
Du vet, jag satt med det här, när jag sagt det tusen gånger och i olika intervjuer och så vidare. Men jag har ju satt ju en bil, det var ju typ efter ett halvår efter att vi hade träffats. Då var jag ändå bara 22 år gammal. Uppvuxen i en kulturell arabisk-muslimsk familj med en pappa som kastade sig på en bönematta 5 gånger om dagen med parabola al-Jazeera. Du kan ju tänka dig liksom kulturklockorna. Även om jag gick i svensk skola och fick mina svenska värderingar liksom inbankade i huvudet. Men då sitter vi i alla fall i den här bilen. Jag är runt 22 år, jag har varit ihop kanske ett halvår sådär. Så tittar jag på honom, för jag sitter på passagerarsidan och insåg redan då att för fan, vi har ju typ ingenting gemensamt. Så jag vänder mig om till honom och säger så här, men du Aje, jag bara satt och funderade, vad har vi för något gemensamt? Alltså så här, du är gammal, jag är ung, du är kristen, jag är muslim, du är tillbakadragen, jag är jätteöppen och social och babblig, du är rik, jag är fattig. Jag menar, du har blåa ögon, jag har bruna ögon, så jag kom på 1000 grejer, fanns inte en siffra som var rätt. Då tittade han på mig så här, mot passagerarsätet. Jo, men vi har faktiskt en sak gemensamt, tittar jag tillbaka, bara vadå? Vi tycker ju båda om dig. Ja men då så, om vi båda gillar mig, ja, men så det var ju ganska bra svar. Men det visar ju att så här, de här kulturklockorna, men det höll ju ändå i 23 år, så det var ju bra jobbat.
Fantastiskt.
Men tillbaka till Carmen då, så när ska ni gifta er?
Vi kommer gifta oss i oktober, mitten på oktober.
I USA eller i Sverige?
I Italien.
Ah, gud vad läckert. Var i Italien?
Vid Klacken. Alltså, vad blir det? Den östra kusten.
Wow.
Ja.
Och då är det hela sicilianska familjen.
Nej, du vet, det kommer vara jag och alla från Gudfadern-filmerna. Och ett hästhuvud i bröllopssängen. Mina barn kommer vara med. De kommer vara med. Och, ja, men det blir ju familj. Det blir familj, vänner. På plats. Och vi tänkte så här, ska vi göra det i Sverige? Ska vi göra det i USA? Och så bestämde, nej men vänta, vi tar någonstans där vi känner oss hemma, men ingen är hemma. Och det, där vann vi ju rejält med pluspoäng, kan jag säga, när vi drog det för familjen då. Vi har bestämt för oss för Italien. Då blev det bra.
Jag älskar Italien.
Mm.
Jag älskar italienare.
Mm.
Vad skulle du säga är det bästa med Carmen, samtidigt vad skulle du säga är den största utmaningen med Carmen?
Det som är den största,
Jag har ju träffat Carmen,
ja,
du, på Fågelbro.
Ja, precis. Alltså, den,
jättetrevlig.
Den största, ja, det jag tycker om det är att hon är så...
Får jag komma nu på Bro?
Ja, det är bara en test. Exakt så här. Jag tycker hon verkar trevlig. Kanon, du är bjuden.
Ja, med italienare så här. Men gillar man, varsågod och kom.
Ja,
nej, men nu kommer det svenska fram med dig. Nej, men jag hade blivit amerikaniserad.
Ja, jag hade blivit det. Exakt. Nej, men jag blir ju den person jag behöver vara i situationen. Och nu är jag väldigt svensk. Ja, det som är bra med Carmen. Nej, men hon är förutom du vet det, man älskar varandra och det är fantastiskt. Och hon är så, hon är så otroligt nyfiken och öppen för nästan allting. Väldigt lite förutfattade meningar. Väldigt öppen mot andra personer och har och hon är väldigt känslomässig. På ett väldigt känslomässigt, på ett sätt som är mindre svenskt, mer får man väl säga liksom, den bakgrunden, vilket är häftigt för mig att navigera i. Det kan vara oj då, aha. Och sen har hon så hon, det låter ju töntigt, men hon är så otroligt kärvänlig med mina barn och det betyder jättemycket, förutom då att jag älskar henne. Men ja, utmaningen...
Typ hennes styrfarsa.
Ja, det är väl typ... nej, det tror jag. Ska vara helt ärlig. För, nej, det är nog inte det. Vad skulle vara utmaningen? Kanske över... Ja, den är lite konstruerad, men sådär... Var blir... Om, såhär, var ska vi slå ner våra... Om 10 år, var bor vi då? Och jag tror inte att vi kommer vara i USA. Jag tror inte faktiskt att vi kanske är i Sverige heller. Jag tror att vi kanske hittar vår plats någonstans på den här planeten som blir vårt.
Drömmarnas plats.
Ja, sådär. Så att det är kanske lite en rotlös... Du vet, alltså utmaningen som vi konstant jobbar med i en sån här långdistansrelation, det är vad blir vårt? Vad är vårt? Så att man inte förlorar sig själv i det.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack.
Kram.